Han är uppstånden. Jag märker att ni inte riktigt kan de här gamla urkristliga traditionerna. Man säger, han är uppstånden. Så säger ni, han är sannerligen uppstånden. Han är uppstånden. Halleluja. Innan vi börjar predika, som ni ser, jag laddade upp mig för en längre predikan där. Så tar vi fram våra telefoner. Mina ungdomar vet redan vad som är på gång. Och det handlar inte om att sätta den på ljudlös, för då har du den. Du ska skriva ett textmeddelande. Där det står orden, tack för att du finns. Punkt. Sen ska jag att skicka det till 10 personer. Vad kan man göra så? Klart du kan. Men en tråd, det har du. Det är inte så jättedyrt numera att skicka textmeddelande. Annat var det när jag var ung. Man hade en sån där extra väska, vagn där man transporterar telefonen. Ta din telefon, jag tycker flera inaktiva personer här i publiken. Skriver du tack för att du finns. Och skickar du till 10 personer som du tror att just nu ska behöva en liten uppmuntran. Får vi se snart om någon har insatt sin telefon på ljudlös och börjar pipa här. Ibland tror vi och tycker vi att vi inte är ledare. Vi tycker att jo, men han eller hon är så duktig, men vad kan vi egentligen? Men det du just har gjort, det är ledarskap. Enkelt men kraftfullt sätt att sprida positivism, sprida Kristi kärlek till sådana som behöver det. Väldigt enkelt, men jag har fått höra många som har berättat åt mig att det betyder oerhört mycket när man har fått de här små enkla orden. Tack för att du finns. Det finns någonting starkt i den, på något sätt, proklamationen. Att vi värdesätter en annan människa, inte för någonting den har gjort eller presterat, utan bara för att hon finns och existerar. Jag tror varenda människa har en förmåga att sprida Jesu väldoft. Jag bör plinga på min telefon, säger jag här. Då blir man ju lite rörd. Jag borde haft min telefonnummer upp på screenen, så jag kunde haft 200 meddelande. Men hörni, är ni redo för lite taggtrådspredikan? Första raden, jag tror det bara mina ledare som är redo. Men det gör inget. För jag har tänkt försöka köra ett ganska radikalt budskap med er. Men det har ni fått höra hela helgen, så det är inte så stor skillnad på det. Har ni trivts som har varit här? Jag är inte helt övertygad. Jag är nu lite rädd att det är mina egna ungdomar som ropar. Men jag får lita på att ni från Nyland inte riktigt skäms över att vara här heller. För det vi har försökt göra med den här konferensen, det är att vi har påbörjat på torsdag med ett budskap som har sträckt sig till som de kanske inte ännu känner Jesus. Till sökare, varför ska jag följa Jesus, som Jonathan så fint predikade om. Sen hade vi på fredag morgon allt förmå genom honom. Lite trosundervisning. Fredag kväll om korset. Lördag morgon, hur vi kan bevaras och växa i vår tro. Lördag kväll, vi ska ge allt för Jesus. Leva vårt liv för vår dröm. Och idag ska vi predika hur vi kan med våra enkla liv påverka vår omgivning. Så vi ska ta en vers som jag skickade till en av mina goda vänner, Markus. Han var nyfrälst, skickade den här versen åt honom. Han ringde upp mig från Tyskland och var nervös. Det är lite skrämmande den där versen, minns han sa. Så låt oss läsa den tillsammans. Det står så här. Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får. Med sitt inre rovlysta vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar. Så bär varje gott träd frukt, god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Ett träd som inte bär god frukt blir nedhugget och kastat i elden. Alltså ska ni känna igen den på deras frukt. Inte ska var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn? Och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar. Och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar. Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Det är en positiv start på uppståndelsedagen. Men hörni, den här texten som Jesus säger, det är i bergspredikan. Bergspredikan som riktar sig till Jesu egna lärjungar egentligen. Det talet som han säger egentligen poängterar och belyser en viktig sak. Att det främsta och det viktigaste som vi har som människor, det är relationen med Jesus. Att vi bygger vårt liv. Vi på något sätt lever vårt liv utgående från relationen vi har med honom. Och vad Gud önskar och vad Gud letar efter hos oss vanliga människor, som du och jag. Det är människor som är villiga att säga, ja Gud, jag älskar dig så mycket att jag är villig att göra allt för dig. Som både Thomas och Jonathan pratade om häromdagen. Att jag tror att Gud kan använda ditt liv för att förändra världen. Är du med? Är du med? Jag tror att det finns en möjlighet för var och en som vill bli använda av Gud, så vill nog Gud använda dig också. Är det någon som någon gång har känt sig använd av Gud? Alltså jag är lite så små nervös. Vi ska ta en massinbjudan till frälsning här. Det var frågan om. Ursäkta. Men jag menar alltså, det naturliga kristna livet är ju att Guds kraft verkar genom oss. Det naturliga kristna livet är att när du går ut bland människorna så är Gud med dig. När du är där ut måndag morgon med den så kallade konferenskrapulan. Allt är bara tomt och eländigt. Man frågar Gud, lever du mera? Man funderar att tur snart att det är sommarkonferens och får nytt omvända mig till Herren. Men alltså, det är inte ett hållbart liv i längden. Det är ju bara 4 konferenser ungefär per år. Du kan ju hoppa omkring där hela ditt liv. När du är 85 eller. Det är inte det du ska göra. Utan vad Gud vill, att han vill använda dig hela tiden. Han vill använda dig var du går fram. Hur du lever ditt liv. Andas och pulsera den här kraften från himmelen. Men nu vet vi ju det. Att det inte är alltid så jättelätt att gå igenom den där trånga porten. Har ni gått igenom en sån någon gång? En sån där 10 sån där, vad ska jag säga, kubikcentimeters passage man ska försöka krypa igenom. Det är inte så lätt. Man kommer igenom en stor tå, sen säger det stopp. Inte så lätt att gå på den smala vägen heller. För det är ett pris att betala att följa Jesus. Han har betalat priset för oss, men frågan är, vill vi följa Jesus? För jag tror inte på ett kristet liv där vi vill följa Jesus och ingenting händer. Alltså får jag vara lite radikal med er? Jag tror att älskar vi Jesus, det brukar jag säga här åt våra kära ledare. Älskar vi Jesus så älskar vi automatiskt människorna. Och älskar vi Jesus så kommer det automatiskt att smitta av sig på vilket sätt vi lever. Jag har svårt att tro att vi kan älska Jesus och sen på måndag morgon leva helt normalt igen. Alltså normalt är det förstås att leva med Jesus, men jag menar i världsliga terminologier. Jag tror att, som jag sa där, det finns en bra bibelvers jag vill berätta lite om er, till er om. Ni vet, de första apostlarna var ju lite filurer på många sätt och vis. Men jag tycker om en historia där i Apostlärningarna 5. Jag sa att när Guds kraft kommer över en, då kan det hända vissa saker. Och det står det att Petrus var där ute och gick och det var troligen sol. Det var mycket soliga dagar i det här fallet. Då står det att Petrus skugga falla på människorna och de ska bli helade. Vi ser bara kan gå här på Jonas. Där på något sätt ska han ha fått Guds kraft. Med den skuggan. Alltså hur många av oss lever ett sånt liv idag? Jag tar också ner min hand. Alltså tänk vilket liv. Att när du går fram så går Gud fram med dig och du vet inte ens om det. Av sig själv bär marken sin gröda. Man vet inte varken ut eller in, men det är så ändå. Säger Markus 4, är det 23 framåt, en anderslig översättning. Alltså, när du går fram så borde Gud per automatik gå fram. Om jag får vara riktigt radikal, där du finns och där du går fram så borde människor finna Gud i dig. Jag tror att det finns jättemånga människor utanför denna kyrksväggar som längtar efter Gud. Det är min lilla erfarenhet. Och jag tror att lever du med Gud så kommer de att se det på ett eller annat sätt genom ditt liv. Och är det inte så, så tror jag att du måste korrigera ditt liv på ett eller annat sätt. Du måste kanske ta bort saker och ting. Du kanske måste överlåta det ännu mer till Jesus. För det här vill jag påstå, det är det naturliga livet. Att till och med skuggan kan falla på människor och de blir berörda av Gud. Alltså enda som kan stoppa dig, du är att vi bor i Vasa, Finlands så kallade soligaste stad, men det var mulet. Och det gäller att bo på något sätt där solen lyser då, så man riktigt får träffa alla människor som man möter på. Men ni förstår poängen, det viktiga, eller det centrala, det Gud vill med oss. Det är att människorna ska lära känna Jesus genom dig. Jag tycker det är helt, alltså varför är vi kristna? Alltså varför är vi kristna egentligen om vi inte är till välsignelse för någon annan? Om jag får riktigt så radikal på söndags eftermiddagen. Betyder ju inte, och nu kommer lagens bok på dig, men vi har ju predikat bort lagen nu de första fyra predikningarna. Så man kan plocka in det lite igen. Nej, alltså vi grundar allting i Jesu kärlek och det vet vi. Men jag på något sätt har svårt att föreställa mig ett kristet liv. Vi bara lever och vi är lite ubåtar i skolan. Blubbar på dig i din egen tillvaro och ingen vet om att du existerar. Det står ett ställe i Nya Testamentet att hela stan var samlade utan Jesus dörr. Alltså. Jag försöker föreställa mig den synen någon gång. Att antingen en väldigt stor dörr och den gatan som ledde till dörren var troligen mycket trafikstockning på. Alltså, Jesus, folk drogs till Jesus. Syndare drogs till Jesus. De enda som har lite problem med Jesus, det är säkert sådana som vi. De religiösa. Vi som tror att vi är bra och duktiga och kan allt. Men de människorna där ute är de som verkligen behöver få tag på livet från Herren. Och låt mig, jag ska inte terrorisera era öron så jättelänge, men låt mig ge fem punkter. Hur jag tror att vi kan på något sätt förändra världen där vi går fram. Orkar ni med några minuter? Som Ulf Ekman säger, sprikan ännu en timme. Första punkten. Och den är väldigt simpel. Jag kan inte prika annat än simpelt. Så det är tur det. Älska Gud. Men det har jag gjort länge. Ja, men fortsätt med det. Alltså vi älskar honom för den första älskade oss. Alltså han började ju. När han skapade människorna så älskade han oss. Han sa det när han skapade människorna att det var mycket gott. Han skapade fisken och elefanten och noshörningen så var det gott. Men när människan blev skapad då var det mycket gott. Han älskade oss från första början. Han har alltid älskat oss. Och allting vi lever i, allt det kristna livet som vi försöker på något sätt åstadkomma någonting med. Det bottnar i att han har älskat oss. Vi lever ju inte efter lagen. Tron som kommer av lagen, den leder inte någon vart enligt tron brev 4. Men tron kommer av, eller rättfärdigheten kommer av tron på Jesus. Alltså bottnar allting i vad Jesus har gjort på korset. Vi lever den friheten som han har gett oss och han har älskat oss utan krav på någonting överhuvudtaget. Så egentligen frågan vi måste besvara oss själva, det är, älskar vi Gud? Vill vi följa Jesus? För vill vi följa Jesus så då börjar det hända saker både här och där. Jag tror det. Visionerna och drömmarna börjar bubbla fram och det är väl någon annan punkt som jag har här någonstans. Vi tar nästa punkt direkt. Har jag har sjukt stora drömmar. En sån nytt ord är sjukt som man ska använda tydligen. Som jag försöker lära mig här på våren. Alltså har sjukt stora drömmar. Alltså har drömmar större än du klarar av. Varför det? Jo, för om du klarar av dem själv, då behöver du inte Gud. För ett år sedan, och jag blir alltid sentimental när jag tänker på det. Men för ett år sedan så samlades vi ungdomsledare här i församlingen. Så drömde vi. Och vi drömde att om ett år så skulle vi se tre saker. Vi skulle vilja se 10 nya lifegrupper bland ungdomarna. Vi skulle vilja se en ny lifegrupp ledare komma från de existerande lifegrupperna. Och vi skulle vilja se 100 ungdomar i lifegrupperna. Och det är som sagt enkelt, tycker man, men det är inte enkelt. För vi hade 6 lifegrupper bland ungdomarna för ett år sedan. Vi hade cirka 30 ungdomar i lifegrupperna för ett år sedan, också 6 ledare sammanlagt. Några hjälpledare också. Idag med Guds nåd och framförallt mina fantastiska medarbetare. Alltså, jag ber varenda natt, utan att överdriva, så ber jag och så välsignar dem. Jag nämner dem vid namn och tackar Gud för dem varenda dag. Och jag skulle bara vilja att alla mina fantastiska medledare, alla ni som kommer på fredagskvällarna, bara ställer våra fötter, får vi se vilka fantastiska ledare som finns i den här församlingen. Det är nog fler. Det borde nog vara flera här. Några som inte vågar ställa sig upp. Men för tillfället har vi, ni kan sätta er ner, ni får stå om ni vill också. Men vi har 29 ledare i ungdomsarbete i församlingen idag. Vi har 23 lifegrupper. Om jag minns rätt så har vi 103 ungdomar i lifegrupperna. Men det var ju inte så att vi fick en dröm. Och så tänkte jag, men det blir ju bra. Och satt vi där med händerna i fickorna och funderade. Ja, men då väntar vi och ser. Kanske ber en bön. Vi ber Herre, fräls Kina. Alltså, jag har varit på sådana bönemöten ibland och funderat många gånger Kina borde bli frälst. Om den bön alltid blir besvarad. Men det är en annan predikan. Men alltså, vi hade en dröm. Och vi drömde om ett år vi vill se det där. Och klart, det krävs ju lite sådär slit. Och vi kommer till lite senare att det är ett visst slit på arbete. Men nu när vi fått den drömmen, vi börjar se vissa mål uppnås. Då har vi nya drömmar. Och i år har vi, i början av året så beslutar vi tillsammans med alla ledare att innan året är slut så vill vi ha 50 ledare i ungdomsarbete. Och hur kommer de av sig själv på posten när post 16? Eller postförskott? Jag har inte märkt dem komma på det sättet ännu. Men vi kan arbeta och vi vill ha drömmar. Och vi vet, det här går ju inte själv. Utan vi måste ha hjälp från Gud. Men vi behöver också arbeta så det knakar. Och vi har nog flera drömmar också, men de tar vi nästa EC. Man blir på något sätt, man blir så otroligt beroende av Gud om du har drömmar som du inte klarar av själv. Om du på något sätt vet att det här, men det här går ju inte. Vad gör du då om det här inte går? Det var en teologisk fråga. Ber, oj, fantastiskt, det är i alla fall en som vet formen här. Alltså det tvingar ju oss att söka Gud så det bara knakar om det. Alltså det händer ju inte bara så där, utan det händer genom att vi söker Herren. Vi på något sätt är villiga att be så det bara knakar om det. Och vi vet bara att det ska ske. För jag tror att ge Gud en dröm. Varför ska han ge en dröm som inte ska ske? Fick en dröm, jag ska berätta lite personligt här. Fick en dröm på julafton. Mina ledare har hört det några gånger så jag beklagar. Men fick en dröm på julafton om en av mina vänner. Som inte hade haft kontakt med på ett år för att tappa bort hans telefonnummer. På grund av under väldigt mystiska omständigheter föll min telefon i WC-stolen. Och i drömmen då så upplever Gud tala till mig och säger att Anders, nu kallar jag honom och hans sambo. Gör någonting. Jag funderar, herre, jag alltså en dag ska göra någonting åt det här. Jag minns att jag sa till Julia på morgonen att nu har jag drömt om den här personen. Hur ska det gå? Jag har inte ens hans telefonnummer, han har hemligt nummer. Och så vidare, visste inte vad han bodde, visste absolut inte vad han gjorde. Sen så ringer på dörren samma dag. Och min gode vän Dick är där. Ni känner han, blev frälst för ett år sedan på EC. Och han, jag säger åt honom att han skulle ge mig en julklapp och pinsamt nog hade jag ingen att ge honom tillbaka. Han får ge 2 nästa år. Så säger jag åt honom att jag haft en dröm om den här personen. Jag tror Gud söker honom. Och då svarar han så här kufiskt, jo men han träffar häromdagen i Halpahalli. Vi bytte telefonnummer. Och så fick jag telefonnummer så ringde jag honom. Och så blev han var lite fundersam och inte hade hört av mig på så länge. Jag förklarade lite den så kallade telefonincidenten. Som skulle kunna finnas på YouTube för det var en ganska komisk episod. Men vi tar inte nu. Och så pratar vi och säger att jag skulle gärna vilja träffa dig. För jag hade nog försökt predika åt han tidigare, något år sedan. Men han var inte riktigt öppen. Men nu kände jag, sa det till Julia, jag sa det till någon annan också. Innan påsk är han frälst. För jag kände en övertygelse inom mig att Gud kallar honom. Gud har gett mig den här drömmen. Varför skulle Gud ge mig en dröm om inte han menar någonting större med det? Så jag träffade honom. Vi fick efter en månad ungefär, fick vi till en träff. Vi satt på en restaurang. Och det visade sig att några så kallade Jehovas vittnen hade säkert en stöd på honom. Och ingenting ont om dem. Man hade kommit dit och jag tackar Gud nästan för det. För han kom dit med sina vanliga kläder. Och det första som hände när han kom till Jehovas vittnen, för han var lite sökad då tydligen, så blev han utskälld för att han hade fel sorts kläder på sig. Och jag tänkte, ja, men det är ju starkt. Och sen ska han ut på tobakspaus och då skällde de ut han igen och då får han hem. Och jag tänkte, tack och lov för deras fina evangelisationsmetoder. Och då sitter jag där och så frågar jag, men hur är det med de här Jehovas vittnen? För jag predikar lite om Jesus och korset ungefär en timme där på restaurangen. Och jag har en vinstendens ibland att höja rösten lite för hårt. Och ibland är det inte så bra kanske. Men när man predikar kan man alltid predika högt tycker jag. Så att där och predikar så vill han en utläggning då för inte kanske Jehovas vittnen. Eller vad är skillnaden på Jehovas vittnen och kristna då? Och jag gav en lång utläggning om det då. Så nu stiger upp det efter 2 timmar. Och så hoppar han till lite. För då visar jag att de där Jehovas vittnen så att de bodde bredvid. Så det var ju intressant. Och hur som helst, jag fortsatte att predika och trodde och föra in stötar hit och dit och bad för honom varenda dag att Jesus skulle dra honom. Och faktiskt med Guds stora nåd och härlighet så i Markus Myllmärkes vardagsrum på söndagen fick jag be med han till Kristus. Ni kanske träffar honom här på något möte för han var det här. Han är inte här tyvärr idag för han ska på gymmet. Men hur som helst, vad jag vill säga med det här. Om Gud ger en dröm så det kommer att gå. Varför skulle det inte gå? Om det är Gud som är drömgivaren. Om det är Gud som är kraften. Det att göra allt övernaturligt. Hur mycket övernaturligt kan du göra? Ingenting, hoppas jag. Förutom genom Gud förstås. Men genom Gud så blir allting möjligt. Och om Gud ger dig kraften att frälsa människor, så var frimodig och lev ut den. Har du en dröm då, du har fått några visioner om din klasskompis Pelle där och han ska bli frälst. Då kör du på. Jag hade en vän som heter Kristina, som vän ännu inte blir så ovänner, men hon bad för 6 år innan hon blev kristen. Började 99 och slutade 2005 på sommaren. Ibland tar det en stund, men jag tror att vi kör på tills vi ser resultat. För därför, som vi hoppar in till nästa. Jag tror att du bör finna dig i ett sammanhang. Jag vet att det kan vara lite olika beroende på varifrån du kommer. Men du behöver vara nära människor som verkligen tror på dig. Att du får utrymme. För jag har lite så personliga, traumatiska upplevelser av situationer. Det är unga människor som verkligen brinner för någonting. Och så får de inte leva ut sin dröm. Du är för liten, du är inte för andlig, du har kort hår och du är för lång. Eller någonting annat dumt man kan höra ibland. Du behöver vara i situationer, du har åtminstone en människa som tror på dig. Du har en mentor som pushar på dig. Som tror stenhårt på att du ska bli den bästa. Du ska bli den som erövrar världen för Guds rike. Som inte har en så egocentrerad roll där den här ledaren själv, den här kärnan och ingen annan får rum. För egot täcker hela salen. Du behöver vara nära personer som tror på dig. Som stöttar dig fast du faller. Och gör misstag, vilket vi alla gör. För jag minns när jag började. Jag har alltid haft den här turen, eller Guds nåd. Att ha människor som från första stunden av någon besynnerlig konstig anledning har trott på mig. Och det vet jag inte riktigt ännu varför. Jag hade inte så mycket CV att komma till. Minns jag den predikan om det så hade jag en plussida och en minussida. Plussidan stod det fint hår. Och på minussidan så stod det 18 punkter med bara negativa saker som jag hade gjort innan jag blev frälst. Och det hade jag när jag blev frälst. Men ändå, sen jag blev kristen så har jag haft personer som Patrik Hellström. Jag har haft Stefan Siegfrieds. Jag har haft Kenneth Wittig. Jag har haft Fredrik Martin. haft den nu avlidne Per Hall. Människor som alltid har trott på en. Jag fattar inte varför. Det är ju bara en konstig förlor som hoppar omkring på en scen ibland. Och mumlar för mig själv allt för ofta. Människor som tror stenhårt på mig. Jag minns speciellt när vi började. Jag fick den här tanken, den här drömmen om att börja hjälpa fattiga kring jultid i Vasa. Och jag minns jag nervöst besökte Stefan en juli månad. Och så försynt så viskade jag hans öronsnibb så här. Och hur skulle det vara Stefan om vi skulle hjälpa en 10-20 familjer i jul? Och Stefan svarade, och jag blev chockad och full på lask. Så, vad är det för liten tro? Vi tar 100. Att man har ju på ett konstigt sätt blivit lite associerad med det här God Jul Vasa. Men jag ska säga er, skulle jag inte ha fått en uppbackning och det stöd och support som jag fick av pastor Stefan det året, så skulle det inte ha blivit i någonting alls. Han stöttade mig, han hjälpte mig, han uppmuntrade mig, han tog hand om mig, han kunde allt det här praktiska som jag är så dålig på. Och så administrationen hit och dit. Han var där och gav mig det stödet som jag behövde för att få se min dröm bli förverkligad. Jag hoppas du har åtminstone en människa som tror på dig. Jag håller på att hjärntvätta mina ledare här lite nu som då. Och jag talar ett år nästan i sträck om det så kallade Jesus-synen på Matteus. Matteus 9, ni kan läsa där. När Jesus kallar vers 23 någonstans. Så står det att han kallade Matteus. Ni vet Matteus tulltjänstemannen avskummet. Om ni skulle vara på den tiden så var det inte yrken ni skulle söka först. Om ni ville bli omtyckta. Om ni ville vinna de Jewish idols. Det var inte det ni skulle satsa på då. För det var inte alls bra med dem. Illa omtyckta, avskydda och så vidare. Jesus kommer dit. Ser Matteus, säger... Hör du, låt om oss dra hem på din fest. Ja, Maria, ja, men det låter ju bra. Får de iväg och är i full fart där hemma alltså. Det är inte så där alltså. Nu tänker ni lite. Glöm bort den här lugna stunden där vi sjunger TC-sånger tillsammans. Alltså var det en sån tillställning? Det är bra med TC, jag var det på sån gudstjänster själv. Men där var det ju full fart alltså. Det var horor. Det var full fräs med alkoholen hit och dit och Jesus var där. Och fariseerna blev ännu mer så, vad i all sin dag är det som hände med den där mannen? Och Jesus säger, men det är de sjuka som behöver hjälp. Jag vill vara där bland de som verkligen behöver mig. Jag tycker om Matteus och eget städa, sitta ute där festen lite senare. Och sen en tid, jag försökte forska lite i min fina studiebibel som jag hade hemma. Och läste lite grekiska här och där. Så har kommit fram till att ungefär 3-4 månader senare. Vad händer då? Jesus kallar ut Matteus som apostel. Alltså den där supportig mannen som skällde pengar hit och dit. Som människorna inte trodde ett dugg på och var avskydda allmänt. Så sände Jesus inte bara ut som apostel utan han sände han utan Jesus iväg. Tänk vilket förtroende han fick. Jag ger lite makt hit och driver ut andra där och ni ska bota sjuka hit och dit. Och iväg får de Matteus och en annan kille tillsammans. Och kom tillbaka glada. Dels tror jag att de var jätteglada. Ja, men tänk, här har vi en Jesus som har trott på mig. Jag med min stora CV. Jag som inte har gjort någonting gott egentligen. Tänk att Jesus kunde tro på mig. Och sen när jag får iväg därtill så fungerar det. Jesus bad för mig och sen efter när jag gick ut och predika, sjuka blev friska. Människor blev frälsta, upprättade och helade, etc. Och jag tycker det är så fascinerande vilken syn som Jesus hade på denna man. Han kallade honom direkt från syndens träsk och en par månader sedan ut av en av de 12 apostlarna. Som skulle bygga stommen till Guds rike på jorden. Får jag höra ett amen på det? Så borde få ett till för jag tycker det var så bra. Och sen då punkt 4. Och det här då lite jag skulle vilja slå in i ditt huvud. Att vara beredd att arbeta hårt. Thomas pratade lite om det här. Jag vill betona, för jag tycker att jag håller med så väldigt mycket. Vi har en viss lathetstendens, i alla fall här i Österbotten. Det regn, orkar inte gå till kyrkan. Eller sol, är så fint väder, vi orkar inte gå till kyrkan. Det är ont i lilltåsnageln. Vi orkar inte gå till kyrkan. Alltså vi är så bekväma av oss, ibland blir man lite smått irriterad. Och det är ju farligt att bli det som man och kvinna. Varför är vi så bekväma? Jag tror faktiskt att skulle vi inte vara bekväma så skulle Guds rike blomstra ännu mer än vad det gör idag. Det är som att direkt porten verkar lite trång. Att vi skulle lite behöva böja vårt huvud så att gå igenom. Nej, men då vänder vi hem och går tillbaka. Tvärtom. Vi vänder tillbaka och går hem. Finns du här idag? Nu har vi varit på en konferens och det brukar vara lätt att svara ja då. Som är beredd att gå igenom den trånga porten om det så behövs. Som verkligen skulle säga att ja, men jag vill. Om ingen annan vill så vill jag. Jag ska säga dig, du kommer att leva ett mycket mer berikande liv. Om du väljer att gå igenom de svåra passagerna. Jag minns när vi skulle till Cagliari. Jag och min hustru tycker om att resa. Så någon vill välsigna oss och göra oss glada, köp lite resor åt oss. Så vi var i Alghero på Sardinien heter det. Och vi skulle till Cagliari, det var 180 km ner. Och vi hade hyrt en bil och det var full fart. Och vi hade också GPS. Och ställde vi in på GPSen. Vi vill snabbaste vägen till Cagliari. Och vi har full tro på det där. Och vi far iväg. Och efter en timme började man lite så fundera. För vägen var krokig, det gick upp och ner och det var höger och vänster. Och vi funderade, jag började i alla fall tvivla lite på GPSen. För mitt i allt enligt GPSen var vi mitt ute på en åker. Och efter en par minuter senare så står en stor gris bredvid vägen. Jag funderade, vad är det här? Och vägen var så liten så funderade jag knappt man skulle kunna gå på den. Jag funderade, alls inte det som händer. Och jag blev frustrerad. Det är inte så bra, men jag är frustrerad faktiskt. Och det var Jula som körde, det är inte lika bra det heller. Han var frustrerad där bredvid. Som grymtar och timmarna gick. Och vi startade 8 på morgonen och blev 11, 12, 13 och 14. Och så kom vi fram till sist efter en, var det halv, kvart över 2 eller något sånt. Och det var 180 kilometer. Och vi var uppe på 1 kilometer söder och vi var nere i dalen. Jag funderade, vad alls där? Vi kör inte hem alls, vi lämnar här. Och sen välkomna hem, vi är hungriga och sura. Vi ska föra upp, jag hade hyrt sviten på ett hotell för att överraska min fru. Och så sätter väskorna för vi är så hungriga. Och så ska vi ta ner hissen. Och så stannar hissen. Och jag tänkte, nej men vad alls där är det här? Och sen kommer de efter ganska många minuter så kommer de. Och så tar de upp en lucka där och frågar om. Och jag tycker det är en så genialisk fråga. Are you still there? Och så tänkte jag, men vart ska vi ta i vägen? Skulle gärna vara någon annan, så jag som minsta svaga, att vart ska vi far, sa jag. Nå, vi kom nu ut där för en stund. Och de bjöd på fin middag i hotellet. Men sen när vi skulle vara där från hotellet, så råkade jag misstag höra receptionen. Så visar de, det var en annan man som tydligen skulle norrut. Och så visar de att det går en motorväg rakt från den här staden dit vi skulle. Och det var full fart och det tog lite på 2 timmar vägen tillbaka. Men jag tänker på det här. Vad har gett mig mera minnen? Vad har gett mig mera erfarenheter, saker jag kommer ihåg? Är den här motorvägen den enda jag minns en bensinstation som jag tyckte var lite för dyr? Eller grisen, åken, bergen, dalarna. Och så hissen kan vi sätta med det som bonus. För du ska veta att du kan leva ett normalt liv. Normalt. Du skaffar familj och du är nöjd med det. Men sen när du tänker tillbaka då kan du få de här 30-årskriserna. Jag har inte haft en sån, tror jag faktiskt. Har jag det? Julia har för min del. Men jag tycker jag inte haft någon sån. För jag tror när du lever med Jesus så har du inte på kriser. På det sättet är det klart utmaningar. Fråga inte mig om utmaningar. Jag har ganska många sjukdomar inplacerade i mitt huvud på en små kvadrat. Och det är inte så roligt. Och ni som känner mig vet att det är ganska plågsamt. Men jag minns att jag senast låg här om veckan i mina smärtor. Jag har en nervsjukdom som inte är så trevlig. Så tänkte jag, nej, inte alls en dag ska jag, nu vill jag gå emot mina känslor. Stå upp min telefon och skicka till 23 personer hur mycket de betydde för mig. Så man kan gå emot de känslorna ibland också. Men hur som helst. Jag tror att väljer du att leva ett liv där du tar det äventyret med Gud och är beredd att ge hjärnet. Så kommer du tänka tillbaka, jo men jag minns förra sommaren. När jag fick be för den där som var sjuk och han blev frisk. När jag fick min bästa vän, den kristen, på den här konferensen. Och hela min skola blev kristen som det var på nästan Patrik Hellströms tid faktiskt, på riktigt. Så kan vi välja, du kan ju välja den här mainstream-vägen, den här breda vägen, men Jesus säger ju själv att det är den som leder till fördärvet. Det är ingenting att hitta där. Det blir bara elände, det blir bara tomhet. Men eller så kan du välja, ja, men jag vill ta den här smala vägen. För den lever till livet. Den lever till gudomliga erfarenheter. Och allt det där som jag tror att Gud vill att vi ska leva i. Och en person som jag frågar lov, man ska göra det ibland. Så en person som jag verkligen har stor uppskattning för, den syster som är här, som hon heter Adriana. Kan du bara stiga upp och säga hej till publiken? Jag har enormt stor respekt för Adriana. Hon var 14 år. Så startade hon ett ungdomsarbete i Larsmo. Jag brukar fråga ibland hur går det. Ja, det var något möte som hon skulle leda möte. Hon skulle predika oss på någon servering hon hade hand om också. Så jag var lite kamp och lite slit och lite elände. Men om vi ser. Jag blir så på något sätt full av tro. Att tänka att det finns människor som tänker. Ja men om Gud är med mig. Vem kan då vara emot mig? Det finns människor i min by, i min stad som inte känner Jesus. Om ingen gör någonting, vem ska du göra någonting? Jag vill göra det. Jag vill göra det. Och vi behöver mera personer, tror jag, som Adriana som säger, ja men och, klart det är kamp och elände. Och känner henne så bra att det har varit tufft många gånger. Och Gud säger aldrig att det inte ska vara tufft. Det är tvärtom man säger. Som Thomas pekade upp den fina listan där. Det var förföljelse och de var ute på något. Tre bitar på havs och rövare och han var stenad och så vidare. Bibeln lovar inte ett problemfritt liv. Men det Bibeln lovar är ett välsignelsefyllt liv. Där du får bära frukt där du går fram. Och framförallt där människor kommer att tacka dig. Tänk att du gjorde så här för mig. Tänk att du predikar åt Jesus. Tänk att du älskade mig när ingen annan älskade mig. Jag minns när jag var för ett par år sedan hos svärmor. 2008, 26 december. Då jobbade jag ännu hos. Jag tror jag jobbade då hos Markus. Och då upplevde Gud tala till mig där i ett av rummen där uppe på andra våningen. Och sa Gud, Anders, nu är det dags för dig att gå in i min kallelse. Och sa, okej. Okay. Ringde jag till Markus och sa, hör du, jag slutar. För jag på något sätt fick en känsla av att om Gud kallar så är det viktigare än någonting annat jag håller på med. Det betyder inte att du aldrig ska säga upp era jobb här efter mötet. Men det betyder att tro att när Gud säger någonting är det viktigt för oss att vi hörsammar vad han säger. Så vad jag gjorde då, det anser jag var en av de viktigaste saker jag gjorde. Jag började efter en par månader jobba bland missbrukare. Jag fick komma i kontakt med de här som världen ser som avskum. Och jag fick på något sätt lära mig att älska de här människorna. Jag fick lära mig att se att också den här människan är älskad av Gud. Och den erfarenheten hjälpte mig. Att varenda gång man ser människor på torget och på gränder så säger man till sig själv också hon eller han älskad av Gud. Så ibland krävs det lite offer och lite kamp från vår sida. När Gud kallar oss. Men det leder alltid till välsignelse för både dig och för många andra människor. Får vi ett amen. Och nu ska jag hoppa in i sista punkten. Jag ska bara landa här. Ser ni svettas och stonkar där. Men ni ska inte heller ge upp någon gång. Ge aldrig upp förrän drömmen har blivit en verklighet. För Gud är alltid med mig. Och det kan vara svårt och det kan vara hårt. Som vi sa, som jag berättade lite om Adriana. Att det inte alltid varit lätt och det har aldrig varit för mig heller. Men det är alltid värt det. Det är alltid värt det. Come on! Det är alltid värt att satsa för Gud. Jag tycker det finns för allt för lite människor i detta land som satsar på Gud. Så ordentligt. Om jag får vara radikal, och det får jag ju. Det finns allt för få människor som är villiga att offra sina bekvämligheter, sina kötsliga begär för att följa Jesus. Människor som säger, ja men jag vill. Om ingen annan vill så jag vill ändå. Och det är det som jag eftersträvar att vi ska få. Och vi ska landa här med en sista grej. En vers och en liten berättelse. Herren din Gud bor i dig. En hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. Och min vän Patrik sa här att det där jubel, det var tydligen en sån där, någon hebreisk grej, att Herren drar, hoppar och tar en piruett. Jag kan ju tänka, för din skull gör han det. Tänk att Gud, han är inte bara en som hoppar och studsar, utan finns också i stillheten. Och det är jätteviktigt att komma ihåg. Att det inte bara är konferensruset vi eftersträvar, utan det är din djupa och nära relation med Jesus i din kammare när du kommer hem. Det är där det avgör om någonting har hänt med dig. Det är inte att du mitt i allt lär dig hur man ska bete sig på en konferens. Utan när du kommer hem, när du är ensam med Gud, när det är tyst och stilla, hur är ditt hjärta inställt mot Herren? Och sist vill jag bara ge två bibelverser. Romarbrevet 8:34. Min nyfrälsta kompis ringde mig igår och frågade om det är apostelgärningarna som handlar om påsken. Men jag fick lära honom att det var inte så. Det står så här i 34. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än med den som har blivit uppväckt och sitter på Guds högra sida och ber för oss. Alltså det borde man få ett spontant amen för, tycker jag. Om du har Jesus själv som ber för dig. Det kan ju inte bli så mycket bättre än så. Men jag skulle avrunda alltihop med en berättelse om Stefanus. Han var en frimodig Herrens man som predikade. Han hade en ganska radikal predikan en gång. Jag hoppas inte jag hade på samma sätt radikal predikan, så det hände samma sak med mig. Men i slutet så blev han fall stenad och avrättad. Och tänker, kan ni alla bara lyssna? Orkar ni en halv minut? Det tycker jag är en av de mäktigaste ställena i hela skriften. I Bibeln betyder det. Det står så här i vers 56. Och han sa det just innan han dör. Just när han ska avsluta livet. Just när han är på väg in i himmelen. Så är det här. Jag ser himmelen öppen. Och människosonen, det är Jesus, stå på Guds högra sida. Vi läste tidigare att Jesus sitter och ber för oss. Men en Guds man, en hjälte som har gett sitt liv för Jesus, är på väg in i himmelen. Då värdesätter Jesus själv det så högt att han ställer sig upp på sina fötter och tar emot honom. Och jag hoppas, kära vän, att för varenda en av er som har levt ett kristna liv i 85 plus år sedan när ni har gjort det. Och när ni dör och kommer till himlen, då ska ni inte se en sittande Jesus. Och då ska han stå på sina fötter och tacka dig för att du gav hela ditt liv för honom. Att du struntar i vad människor tyckte och dina känslor tyckte. Och du struntar i allt annat också. Det enda som var viktigt för dig. Jag vill att när jag har avslutat mitt lopp ska jag inte ångra en dag av mina beslut som jag har gjort. Utan jag vill komma till himlen och jag vill ha en Jesus som står på sina fötter och tackar mig för allt slit, allt kamp och elände som jag har fått utstå för hans rike. Det är det jag drömmer om, att vi tillsammans ska få se i Finland. Och Gud välsigne dig.